Vi fortsätter här då med ämnet bibeltolkning, bibelöversättning. Och vi kan ta fram ytterligare något exempel på hur en biblisk text förvanskas av tidsandan. Vi kan slå upp det sjätte kapitlets inledande verser i första Mosebok. Kapitel 6. Kanske ska jag be att få låna Oles översättning. Här står i den norska översättningen: "Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer hvem de hadde lyst til. Da sa Herren: Min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden og like så siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn. Det er det veldige fra fordoms tid, det navnkunnige." Den der teksten vekker jo en del frågor, og den er inte så alldeles lett att översätta. Men så mycket kan man ju med en gång säga, att uttrycket Guds söner, det brukas inte här om änglarna. Utan Guds söner eller Guds barn, det är ju ett uttryck som Bibeln använder om sådana som står i ett nära förhållande till Gud. Och det gör ju änglarna. Och därför kan uttrycket brukas om änglarna. Men det är inte bara änglarna som står i ett särskilt och nära förhållande till Gud, utan det gör också till exempel Guds domare och kungar på jorden. Och därför kan de i Bibeln kallas för Guds söner eller Guds barn. "Du är min son, jag har idag fött dig." Det kan brukas som konungen, ett sådant uttryck. Den som har av Gud fått ett särskilt uppdrag att utöva sådant som tillhör Gud, till exempel att döma och att regera, att straffa och att belöna, de kan kallas för Guds söner. Ja, de kan till och med, förutom att de kallas för den högstes barn eller söner, också kallas för gudar. Psalm 82: "Har jag inte sagt att ni är allesammans gudar?" Och då brukas alltså detta ovanliga uttryck för att markera att de har fått gudomliga uppdrag, gudomliga uppgifter. Och så användes givetvis detta uttryck för dem som genom tron är Kristi medarvingar. Kallas för Guds söner. I Nya testamentets grekiska så står det just Guds söner i bergspredikan. "Saliga är ni som hungrar och törstar och får lida förföljelse och sådant. Ni är eller ska kallas Guds söner." Det brukar översättas med Guds barn. Och jag minns inte, stod det Guds barn här i din översättning? Eller stod det Guds söner? Det stod Guds söner. Och det spelar ingen roll vilket man säger, om man säger Guds söner eller Guds barn. För att Bibeln använder ordet söner när man menar också Guds barn. I vilken mening används då ordet Guds söner här? Ja, vi ser ju att det står att Guds söner gifte sig med kvinnor. Det var inte frågan om tillfälliga sexuella förbindelser, utan det var frågan om äktenskap. Det står att de tog hustrur. Och då kan det alltså inte vara frågan om den här mytiska tolkningen som moderna forskare har kommit in på. De har sagt så här, att det här är en rest i vår bibel av en gammal myt. Tanken är den att människorna inte nöjde sig med sina jordiska villkor, utan döttrarna stod och sträckte sig uppåt och ville ha något mer, något högre, något bättre. Det dög inte med en Ingvar Adriansson eller andra människobarn, utan det skulle vara änglar om det skulle vara något. Och så i sin strävan att få något högre så fick de det också. Så kom det ner då från höjden änglar till dessa trånande kvinnor. Och då förstår ju var och en att när änglar och trånande kvinnor parar sig med varann, då måste det bli någon form av halvgudar, någonting mitt emellan andar och människor som blir avkomman. Och det har man nog tänkt på när man har översatt med i fjärde versen att på den tiden så levde kämparna, jättarna, står det i svenska översättningen, på jorden. Det var inte vanliga människor utan det var något annat. Ja, förfärligt vad det ringer här. Det var gott om elektricitet i Norge. Vi förstår ju att denna tanke och denna översättning är på villospår. Det ser vi av sammanhanget. Vi behöver inte gissa. Vi ser att här handlar det inte ett dugg om att några döttrar står trånande och längtar efter någonting från himlen. Det handlar inte om vad de tänker eller gör, utan vad det handlar om, det är vad Guds söner gör. Och då står det att de tar sig hustrur allt eftersom de får lust, får behag till det. Vad det alltså är frågan om, det är att de handlar bara efter sitt kötts lustar. Och i strid med det samvete, den Guds skapelseordning som är implanterad hos dem. De tar sig en, de tar sig två, de tar sig flera. Och det har vi redan läst om i fjärde kapitlet. Där nämns det om en av dem. Han hette Lemet. Han tog sig två, Ada och Silla. Och han var också en grym tyrann. Han slog ihjäl en hel rad människor om han bara fick en rispa. Ett litet sår. Det här handlar alltså om och är ett vittnesbörd om hur syndafallet får katastrofala följder. Först har det berättats om att redan Adam och Evas son Kain blir en mördare. Och så berättas det om denna otålighet och hämndlystnad och sexuella begär som kommer fram bland annat hos Lemek. Och här talas det också om då att Guds söner, det vill säga antingen då Guds barn, de som var Guds söner i kraft av tro, avföll. Eller kan det också innebära att de som av Gud var satta till att upprätthålla Guds goda ordning, skapelseordning här på jorden. Alltså ledarna, kungarna, förstarna, de började att nära sitt kött. Det här är en tolkning som jag tror ni inte har mött så ofta, men som jag tror ligger mycket nära till hands. Alltså de som av Gud hade satts till att vara gudar, alltså betyder sen domare, regenter, som skulle se till att människorna inte slog ihjäl och inte förbröt sig mot Guds skapelseordning, de börjar att bygga upp ett harem. De tog sig hustrur allt eftersom de fick lust. Och det vet vi, det skedde tidigt. Det var inte först på Salomos tid som man plockade in 300 hustrur och 700 bihustrur, utan långt före honom skedde det. Och detta vittnar om att de genom sin upprepade synd helt bedövar andens röst, samvetets röst. Och det måste också vara detta som det talas om i nästa vers när det står: då sade Herren, tredje versen, min ande, ja, i den svenska översättningen står det så här: min ande ska icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom det dock är okött. De är kötsliga. Men det hebreiska ordet som här står, det är inte så lätt att översätta. Men det betyder egentligen inte bliva kvar. Utan det betyder normalt sett, om det inte är något speciellt just här, så bör det betyda döma. Och så översätter också de flesta äldre översättare. Tidiga grekiska översättningar, de har, en tidig grek har just döma. Och Luther översätter med straffa. Min ande ska inte låta straffa i människan. Och en översättning som ofta är mycket ordagrann, en tysk översättning som heter Elberfelder Bibel, den har: Mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Min ande ska inte för evigt gå till rätta med människan, döma människan, eftersom hon är kötslig. Och jag tror att detta betyder alltså att Gud ger den syndiga människan som i upprepat trots handlar emot sitt samvete, emot Guds ande, så överger han henne till sitt kött och sina lustar. Så hon blir helt döv för samvetet, hon blir helt samvetslös. Hon kan utan att reagera och få dåligt samvete plocka in en kvinna, och de flesta kom ju in till den här försten och så åkte ut igen. Och det blev alltså bihustrur. Kom in en gång och sen gällde det att ta in nytt kött. Så ut igen och så nytt kött och ut igen. Och några fick ju komma in mer än en gång. Och så hade de alltså många hustrur och många bihustrur. Och de närde sitt kött. Det är klart att då blev de helt bedövade. Hur skulle de överhuvudtaget ha någon känsla för Guds ande, det vill säga Guds ord, Guds ordning? Så kommer domen. Och så påpekas det då i fjärde versen att det är vid den här tiden, och också efter den här tiden, sen det här hände, som jättarna levde på jorden. Men jättarna, det betyder ett ord som inte är så lätt att översätta, men det betyder sannolikt just tyrannerna. Och det passar alltså ihop med detta sammanhang. Här berättar Bibeln först i de tre första verserna hur de som Gud har satt att vaka över lag och ordning själva korrumperas. Kanske det också betyder just de fromma. Också de som var Guds barn, de avföll. Och så berättas det i fjärde versen, och den hör inte direkt ihop med vers 3. Utan det är bara frågan om att tala om att vid den här tiden, när Guds söner handlar så här illa, så förekommer också detta att det är massa tyranner som härjar också senare. Det vill säga, ondskan yttrar sig i tyranni. Man får diktatorer. Man får hänsynslösa furstar som mejar ner det mesta som kommer i deras väg. Inte tar någon hänsyn till Guds goda lag och ordning. Och då kommer ju femte versen då som den logiska slutsatsen. När Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var allenast onda, då ångrade Herren att han hade gjort människorna, eller som det också kan översätta, då gjorde det Herren mycket ont. Och det upprepas också i vers 12 och 13, eller vers 11 och 12. Jorden blev allt mer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. Vad som döljer sig bakom dessa verser är ju att en stor och väldig civilisation går under genom sin upprepade synd. Bibeln berättar ju inte allt vad som hände år från år och månad från månad fram från och med skapelsen till den stora domen genom syndafloden. Men vi kan se av det som nämns att Gud lät människosläktet bli stort, bli många, och att det blev en stor och väldig kultur. Det fanns många, många människor. men att de levde mer och mer i ondska och våld och fördärv. Och det yttrar sig bland annat i att också statscheferna, ledarna, kungarna och domarna lever helt efter sitt eget kött. Och så måste domen komma. Och den kommer. Men så här uppfattar nu inte de flesta bibelkritiker det här stället. Utan de fattade, som jag sa inledningsvis, att detta är en rest av en gammal myt. Och det handlar alltså om förbindelser mellan andevärlden och människor. Och så blir produkten några halvgudar. Kanske det blev Oden, Thor och Frej eller vad det blev. Då går vi till en from översättning. Och vi hoppas att den är väl naturligtvis inte färgad av sådana dåraktigheter, utan kan väl ge människorna Guds ord i dess klarhet. Och då står det så här, levande Bibeln. Nu ägde en befolkningsexplosion rum på jorden. Det var vid den tiden som varelser från andevärlden såg på de vackra kvinnorna på jorden och gifte sig med dem de ville ha. Då sa det Herren, min ande ska inte få vanäras i människan för alltid, eftersom hon är ond. Jag ska ge henne 120 år att rätta till sitt levnadssätt. När de onda varelserna från andevärlden på den tiden och också senare hade sexuellt umgänge med kvinnorna på jorden, blev deras barn jättar, som det finns så många berättelser om. Ja visst, det vet vi ju. Det har vi ju läst berättelser om dem. Ja, om man inte är nöjd med denna översättning så kan man ju gå då till fotnoten, en förklarande not, och där står det bland annat, eller står det i anslutning till detta med varelse från andevärlden, eller Guds söner användes här i betydelsen av hans skapade övernaturliga varelser som inte längre är gudfruktiga i karaktären. Alltså alldeles galet. Men det är inte bara i levande Bibeln som man har kommit in på de här tankarna, utan redan i svenska kyrkobibeln av 1917 har man det. Där står det nämligen till uttrycket Guds söner i vers 2 en liten etta, och så längst ner på sidan så står det se änglar i ordförklaringen. Det vill säga, man ska uppfatta Guds söner såsom liktydigt med änglar. Och det är en felaktig tolkning. Ja, det finns så många exempel att här plocka fram och belysa olika saker. Jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag tror jag ska nu nämna en sak som vittnar om att om översättandets problem och att det inte alltid är så lätt. Ett problem som vi har, det är siffrorna i Gamla testamentet. Och problemet grundar sig i detta att i de gamla heliga bokrullarna så anges tal med bokstäver. Och det ger ett visst utrymme för missförstånd. Det gör det möjligt för vissa avskrivare att fatta det fel. Det är frågan om, kan man säga, ett visst förkortningssystem. Och det finns sådana exempel. Ja, det har ni säkert upptäckt om ni har jämfört krönikeböckerna med Samuels- och kungaböckerna. Att det måste föreligga skrivfel, avskrivningsfel. Det kan stå om konung Josia på ett ställe. Jag minns inte nu om det är i krönikeböckerna, att han var 8 år när han blev kung. Och slår man upp det i parallelltexten i kungaböckerna så står att han var 18 år. Och det finns andra sådana här skillnader. Och båda är naturligtvis inte rätt. Utan det har vid avskrifter av siffror skett vissa avskrivningsfel. Och man har tydligen också uppfattat ibland det fel. Den ursprungliga texten, den är alltid korrekt och riktig. Och det gäller att från de många olika avskrifterna komma tillbaka för att se när avskrifter skiljer sig åt. Vilken är det som återger den rätta texten? Det finns nämligen fall där avskrifterna skiljer sig åt. En del har det på ett sätt och en annan tidig avskrift så är det på ett annat sätt. Vi har icke i behåll någon enda, vad ska vi säga, första upplaga av den första nedteckningen. Det man kallar på fint språk för en autograf. Utan vi har bara översättningar av översättningar av översättningar. Avskrifter, avskrifter av avskrifter. Det tänker kanske inte människor alltid på när vi säger grundtexten. Då menar vi inte en rulle som är den första nedteckningen. Utan då menar vi den text som vi blir övertygade om är identisk med den ursprungliga. Genom att jämföra de många avskrifter och översättningar från tidig tid som finns. Och i de allra flesta fall så kan man bli helt viss om vad det stod i den första nedteckningen. I några enstaka fall så vet vi det inte. I några enstaka fall vet vi det icke. Det gäller både om gamla och om nya testament. Men det är då frågan om sådana enskildheter som inte i någon punkt skapar osäkerhet eller ovisshet om vad Bibeln lär. Ett av problemen som finns i gamla förbundet, det är just när de har skrivit ut tal. Då finns det ibland en viss osäkerhet. Och här har forskningen ännu inte kunnat komma till absolut säkerhet. Jag kan nämna ett problem. Det är när man ska tala om soldater. Så har man i Israel, precis som i dagens Israel, elitsoldater och vanligt fotfolk. Man har, precis som de flesta arméer, kaptener eller löjtnanter eller vad det kan heta här, det vet jag inte. Och vanliga soldater. Man har, ja vad skulle vi kalla dem, såna här specialtränade som man, när man krigar, ger specialuppdrag så att de får gå i förväg in i en stad och sätta eld på den eller någonting. En alldeles speciell elittrupp. Jag vet inte vad det kallas.
Kommandotrupp
kanske. Och då så har man angivit deras kapacitet med ett hebreiskt uttryck som just kan betyda att de just är en sån här elitsoldat eller en, vad ska vi säga, kapten. Och det ordet i dess konsonanter kan också uppfattas som 1000. Och då vet man inte ibland riktigt om man ska tänka sig att det betyder, om man nu skickar en sån, att det ska betyda att man skickade 1000 soldater eller skickade en sån här skicklig kille, skicklig gutt. Och vi vet inte heller om masoreterna, det var en grupp fromma judar som satte in vokaler i grundtexten så att vi skulle läsa och tolka orden rätt. Från början är det ju bara konsonanter. Om de har satt in fel vokaler, det vet vi att de ibland har gjort. Det vet vi att de har gjort när det gällde vissa messianska texter. Där de i sin strid mot de kristna, de här levde flera hundra år efter kristendomens genombrott, försökte att få bort profetiorna om Kristus. Men vi vet, det kan hända att de också ibland har missförstått den hebreiska bokstaven Alef, Lamed och P. Och när de har vokaliserat det till Elef, som brukar betyda 1000, så kanske de har fattat det fel. Och när det alltså skulle stå egentligen, låt oss säga, 30 kommandosoldater, 30 specialutbildade kaptener, så har de då skrivit så att man kan översätta 30 000 man. Och det är frågan, hur ska vi översätta det? Vi ska gå till ett ställe det vi kan fundera över det här. Vi kan slå upp Josua-bokens 7:e kapitel. Det gällde erövringen av Aj och Betel. Och Israels barn hade problem med det här. De hade misslyckats till följd av att församlingen tillät synd. Det lär oss mycket om Bibelns lära om kyrkogemenskap för övrigt. När en har syndat, nämligen Akan, så gäller domen inte bara Akan för denna synd. Utan så länge folket accepterar denna synd i sin gemenskap. Och det gamla förbundet är folket och församlingen samma sak. Så är hela kyrkan eller församlingen skyldig. Det lär oss mycket om kyrkogemenskap. Så länge man tolererar inom sin kyrkogemenskap falska lärare, uppenbar synd, så gäller domen hela församlingen eller kyrkan. Ni, och det står också i Nya förbundets skrifter, då är ni delaktiga i hans försyndelse. Och så heter det då, när denna Akan har syndat, i texterna här innan, Israel har syndat. Det går alltså inte att säga så här när det gäller kyrkor och kyrkogemenskap. Ja, den där biskopen har syndat. Eller den där medlemmen, han har falsk lära, det vet jag ju mycket väl. Men inte jag. Jag kan stå där för jag har rätt lära. Nej, jag är lika mycket skyldig och delaktig i hans synd och falska lära så länge jag står där i ett samfund, i en gemenskap som icke skaffar bort det onda. Och det ska ju enligt Guds ord ske så i Nya förbundets tid, att vi inte med sten eller svärd slår ihjäl, utan att vi med Guds ords svärd slår ihjäl den falska läran. Och den som har omfattat den genom Guds ord för tillbaka till sanningen. Men om han eller hon inte låter sig förmanas och varnas, trots församlingens upprepade försök, så måste han eller hon ställas utanför kyrkan eller församlingen. Och först då vänder välsignelsen tillbaka till församlingen. Men om församlingen vägrar, så är den lika mycket syndig och ansvarig som just den enskilde. Om det så bara är en biskop, eller bara en präst, eller bara en lekman som öppet omfattar synd och tillåts tolereras ha den inom församlingens gemenskap. Här måste alltså Akans synd skaffas ur vägen. Och det sker till slut. Och därefter så kan folket få vandra vidare. Det går inte att inta Betel och Aj utan Guds välsignelse. De blir slagna. Men nu så har denna kyrkotukt ägt rum. Under gamla förbundets tid så gick domen i fullbordan genom stening. Eftersom landet och församlingen var samma sak, så måste han skaffas bort från landet. Han måste dö. Och så ska de då nu inta staden Aj. Och då står det här, vi kan läsa från början av 8:e kapitlet. Och Herren sade till Josua: frukta icke och var icke förfärad. Tag med dig allt krigsfolket och stå upp och drag oss stad mot Aj. Se, i din hand har jag givit konungen i Aj med hans folk, hans stad och hans land. Och du ska göra med Aj och dess konung på samma sätt som du gjorde med Jeriko och dess konung. Dock må ni behålla rovet därifrån och boskapen såsom ett byte. Lägg nu ett bakhåll mot staden på andra sidan därom. Då bröt Josua upp med all krigsfolket för att dra stad mot Aj. Och Josua utvalde 30 000 man, de tappraste stridsmännen, och sände dem ut om natten. Och han bjöd dem och sa: ge vakt, ni ska lägga er i bakhåll mot staden på andra sidan därom. Men lägg er inte allt för långt från staden och håll er alla redo. Själv ska jag med allt det folk som är kvar hos mig rycka fram mot staden. Och när det då drar ut mot oss, så som förra gången, vill vi fly för dem. Och då ska det draga efter oss till dess vi har lockat dem långt bort från staden. Ty det ska tänka, det flyr för oss nu så som förra gången. Men under det att vi flyr för dem ska ni bryta fram från bakhållet och inta staden. Ty Herren er Gud har givit den i er hand. Och så snart ni har fått staden i ert våld ska ni tända eld på den. Efter Herrens ord ska ni så göra. Giv akt på vad jag nu har bjudit er. Vi kan stanna där. Vi hinner inte gå igenom hela denna mycket spännande text. Ja, här kan man naturligtvis undra över översättningen att skicka 30 000 man i bakhåll. Ni kan ju försöka tänka in i det. Det skulle inte vara så lätt att lägga 30 000 man i bakhåll. Mellan Betel och Ai. De skulle ligga nära staden. Jag har varit där och stegat och tittat och undersökt kullarna. Och visst, Gud kan ju göra under. Så han kunde plötsligt ha gjort en jättegrop och skickat dem upp i en osynlig tunnel. Visst. Men det är nog inte det frågan om här. Utan här skildras precis någonting som skulle kunna ha skett här också. De tågar upp och de lägger sig i bakhåll. Men 30 000 man som rasslar upp där i smyg, det verkar i alla fall lite märkligt. Men om det betyder 30 kommandosoldater, då låter det mycket troligt. Och när Gud ger befallningar om olika saker och ting, så när de här krigar, så ligger ju undren inte i detta att att 30 000 man kan gå osynliga upp, utan i detta att det är genom Guds obegripliga nåd som han ger seger även om de är få, till exempel. Här kan man alltså fråga sig om, när det står i tredje versen, Josua utvalde 30 000 man, det tappraste stridsmännen, om det inte egentligen står Josua utvalde 30 000 kommandosoldater eller 30 000 kaptener, det tappraste stridsmännen. Vad hade de här för uppgift? De fick ju gå förväg. Det var ju först någon dag senare som Josua kommer, och sen ger han dem ytterligare en styrka som kan komma in sen på 5 000 man. Ja, det är ju att de här ska kila in i stan och sätta eld på stan. Inte 30 000 som ska komma forsande, utan 30 man. Man kan alltså fråga sig, jag säger inte att det här är utrett och klarlagt helt och fullt, men det här är ett exempel på att vi har vissa problem när det gäller just siffrorna och hur masoreterna också har vokaliserat och uppfattat siffror och också vad orden betyder. Om det har både betydelsen 1000 och betydelsen en person som är god för 1000. Vi kan ta ett exempel till. Det finns hundratals sådana här exempel. Första Samuelsboken, sjätte kapitlet tror jag det är. Och 19 versen. I det här fallet tror jag ska slå upp Levande Bibeln också. Det är ju naturligtvis så också med Levande Bibeln, att den många gånger också har hittat väldigt träffande och klara uttryck. Allt är naturligtvis inte felaktigt omskrivet och uppfattat i den här, givetvis inte. Liksom det inte heller är i många andra översättningar som kan vara mycket dåliga. Det finns också saker som är bra och bättre översatt än i andra översättningar. När vi ser här på första Samuelsboken, 19 versen. Så står det här i den svenska kyrkobibeln. Av invånarna i Betshemesh blev också många slagna, därför att de hade sett på Herrens ark. Han slog 70 man bland folket, 50 000 man. Och folket sörjde däröver att Herren hade slagit så många bland folket. Nu måste jag låna den norska bibeln här. Vi ser hur det står i den. Men Herren slog någon av männen i Betshemesh. Någon, betyder det några? Någon? Är det några? Det är inte så väldigt många. Det är knappast 50 000. Nej, det kan det inte vara. Någon av männen i Betshemes, fördi de hade sett på Herrens ark, 70 man av folket slog han. 70 man av folket slog han. Och folket sörget, fördi Herren hade slått så många av folket ihjäl. I den norska finns det inte med det här 50 000 man. Men det står, jag törs inte säga om det är i nästan alla, men jag tror det i alla fall är i de flesta handskrifterna. Så står det alltså först att han slog 70 man, och så står det 50 000 man. Det verkar ju konstigt. Hur var det egentligen? Slog han 50 000 eller slog han 70? Eller slog han 70 och så sen en stund senare 50 000? Och ser man på levande Bibeln så har de heller inte med det där med 50 000. För att det man hoppar ju lite till och undrar. Så många kunde ju inte ha bott i Betshemes. Och därför står det i levande Bibeln: men Herren dödade 70 av männen i Betshemes, därför att de tittade, men lägg märke till, tittade in i arken. Och folket sörjde därför att Herren hade dödat så många människor. Om vi lämnar detta hur många det var, så lägger vi märke till en annan skillnad här. Enligt den svenska och norska översättningen så var det deras synd att de hade tittat på arken. Men enligt levande Bibeln var det för att de hade tittat in i arken. Vilket tror ni är rätt?
Den norska.
Jag tror att den norska har fel. Vad är det för synd att titta på arken, Ole? Enligt Guds ord. Om det kommer här en vagn dragande med arken, ska man då döda folket för de tittar på arken? Knappast. Det går inte att undgå. Det vore ju naturligt. Och den troende människan ska ju se på nådastolen. Inte sant? Det är ingen synd. Tvärtom. Med glädje ser nu kommer arken. Inte kunde det ha varit en synd. Men vi vet att denna ark var mycket helig. Vi vet att den som tog på arken, om han inte var utsedd där till att bära den, det var ju bara vissa som var det, han blev dödad. Jag har ett exempel på det. En som visserligen trodde han att han var tvungen, för att, hur var det, oxarna snavade, eller hur var det? Så han var tvungen att sträcka ut handen, trodde han, för att rädda arken. Och det blev han straffad med döden för. Men vad kunde det då ha varit med de här? Jag tror att här i det här fallet så ska prepositionen här inte bara översättas med att de tittade på, utan de tittade in i arken. Det var ju naturligtvis spännande. Här kom den ark. Det var en frestelse för det vantroende att fram och lyfta på nådastolen eller locket, det är samma sak, och titta in där. Och det måste straffas med döden. Jag tycker det inte ger någon mening om man här översätter bara titta på. Här har faktiskt då på en punkt levande Bibel uppfattat det rätt. Så översätter också nu New International Version, och som en mycket bibeltrogen översättning som blev färdig först för några månader sedan. Om vi vill ha en engelsk bibelöversättning som är på god engelska och som är mycket bra, så kan man köpa New International Version. Förkortas NIV. Ja, det var detta om titta in i. Men nu, Paul, nu ska vi på några korta siffrors tid tala om de här siffrorna. Vad ska vi säga om antalet som tittar in i arken? Var det 70 plus 50 000? Jag tror att det förhåller sig så här, att eftersom många tidigt har funderat över det och sagt sig, det kan ju icke vara så att Gud straffade först 70 och sen 50 000 av dem som fanns där, någon, så måste det vara något skrivfel, och så har de strykit 50 000. Men det ska knappast strykas, det ska nog stå här. Men det betyder alltså 50 kaptener, 50 höjdare. Vi på svenska säger vi på slang om sådana som är verkligt meriterade och framstående inom armén. Man kallar dem för höjdare. Jag vet inte vad ni, om ni säger det i Norge. Men det var förmodligen där i Betremer så kom alltså då 50 av de verkligt ledande och de som gick för 1000, och de tittar in i arken. Vad som här står är och skulle då alltså vara detta: av invånarna i Betremes blev många slagna, därför, eller som det norska har, blev några slagna, eftersom de hade sett in i Herrens ark. Han slog 70 man bland folket, 50 ledare, eller 50 elitsoldater, eller vad det nu kan vara. Det vill säga, därav så var det 50 som var ledare. Vi kan inte säga att den här frågan har helt kunnat avgöras, men vi ser att siffrorna vållar oss vissa problem, och att lösningen kanske ligger i detta att just de hebreiska bokstäverna som jag förut nämnde, de, i och med att de betyder som konsonanter både 1000 och en som har befäl över 1000 och kapacitet som 1000, så kan det skapa vissa missförstånd. Detta har att göra med bibelöversättningens problem och tolkning, och nu är tiden ute.